Här börjar Det andras land av Leila Slimani. Översatt av Maria Björkman, inläst av Monica Einarsson för Natur och kultur. Till minne av Anne och Attika, vars frihet aldrig upphör att inspirera mig. Till min älskade mamma. Fördömelsen i ordet, rasblandning. Låt oss skriva den med mycket stora bokstäver på sidan. Edouard Glissant, L'intention poétique. Men blodet i honom ville inte hålla sig lugnt. Inte låta honom rädda sig. Det svarta blodet hade drivit honom till negerkojan och det vita blodet hade drivit honom därifrån. På samma sätt var det nu det svarta blodet som grep pistolen och det vita blodet som inte ville låta honom skjuta. William Faulkner, Ur ljus i augusti. Översatt av Erik Lindegren för Albert Bonniers förlag 1950. 1. Första gången Mathilde besökte gården tänkte hon: den ligger för långt bort. En sån isolering oroade henne. På den tiden, 1947, hade de ingen bil. Och de hade tagit sig de 2,5 milen från Meknes med en gammal kärra som kördes av en zigenare. Amin brydde sig varken om att träbänken var obekväm eller att vägdammet fick hans fru att hosta. Han hade bara ögon för landskapet och var otålig att komma fram till ägorna som fadern hade anförtrott honom. År 1935, efter flera års slit som översättare i kolonialarmén, hade Kadour Belhaj köpt dessa hektar mark täckt med småsten. Han hade berättat för sonen om sin förhoppning att göra det till ett blomstrande jordbruk som skulle kunna försörja flera generationer barn i släkten Belhaj. Amin mindes faderns blick, rösten som var stadig när han la fram sina planer för gården. Flera tunnland med vinrankor hade han förklarat för honom och flera hektar som avsattes helt åt spannmål. På den soligaste delen av kullen måste det byggas ett hus omgivet av fruktträd och anläggas några mandelträdsalléer. Kadour var stolt över att marken var hans. Vår mark. Han uttalade inte de orden på nationalisters eller kolonisters vis, i ett ideals eller moraliska principers namn, utan som en ägare som var lycklig över sin lagliga rätt. Gamle Belhaj ville bli begravd här och ville att hans barn skulle begravas här. Att jorden skulle försörja honom och ge honom ett sista vilorum. Men han dog 1939, då hans son hade tagit värvning vid Safirregementet och stolt bar Burnus och Sirval. Innan Amin gav sig av till fronten hyrde han, som äldste son och från och med då familjeöverhuvud, ut egendomen till en fransman som kom från Algeriet. När Mathilde frågade vad svärfadern, som hon aldrig hade träffat, dött av, vidrörde Amin magen och skakade på huvudet under tystnad. Senare fick Mathilde veta vad som hade hänt. Kadour Belhaj led av kroniska magsmärtor sedan han återvänt från Verdun och ingen marokkansk eller europeisk botare hade lyckats ge honom lindring. Han som skröt med att han var en förnuftets man, som var stolt över sin utbildning och sin språkbegåvning, hade skamsen och förtvivlad släpat sig ner i källarvåningen där det bodde en Shuafa. Läkekvinnan hade försökt övertyga honom om att han hade blivit förtrollad, att någon var arg på honom och att smärtan var en fruktansvärd fiendes verk. Hon hade räckt fram ett pappersark som var vikt 4 gånger och innehöll ett saffransgult pulver. Redan samma kväll hade han druckit botemedlet utspätt i vatten och inom några timmar var han död, i ohyggliga plågor. Familjen ville inte gärna tala om saken. De skämdes över faderns godtrogenhet och över omständigheterna kring hans bortgång.